barndomsskildringar, självupplevda och i romanform får vi bland annat ta del av i juni månads talbokstips som är sammanställda av Eva Charlotte Warnefors på Regionbibliotek Skånes enhet i Kristianstad.
Och den första boken hon tipsar om det är Andra sidan bron av Mary Lawson. Den kanadensiska författaren Mary Lawson debuterade 2002 med romanen En lördag i juli när jag var 7 år. Den romanen kom ut i 19 länder. Den här romanen, Andra sidan bron, är hennes andra. På en gård utanför en liten stad i Kanada växer 2 bröder upp på 1930-talet. Den äldsta brodern heter Arthur och han är tystlåten och lite långsam. Han är den som man tänkt ska ta över jordbruket efter fadern en dag. Jake är 5 år yngre och han är moderns älsklingsbarn. Han är väldigt olik sin storebror. Han både syns och hörs. Han har lätt för att få flickor förtjusta i honom med sitt charmiga sätt. Jake flyter lite ovanpå där hemma och smiter när han ska hjälpa till. Samtidigt är pappan väldigt hård mot honom och Jake känner aldrig att han duger i pappans ögon. Mamman däremot behandlar honom som om han vore av porslin. Arthur är visserligen en väldigt sansad kille men ibland kan han inte låta bli att reta sig på brodern. För att vinna modern brukar han dock alltid försöka skydda sin lillebror. En dag ska bröderna ta med sig 2 kalvar till en gård som ligger på andra sidan en bro. Jake försöker komma undan men till sist lovar han att han i alla fall ska hjälpa Arthur med kalvarna över bron. Väl där börjar Jake istället att klättra under bron och Arthur finner sig plötsligt i en konflikt om man ska hjälpa brodern eller få över kalven helskinnad. En olycka sker och det slutar med att Arthur räddar brodern. Det som utspelades där på bron skulle komma att påverka bröderna resten av deras liv. Berättelsen pendlar mellan brödernas barndom och när de blivit vuxna. Då kommer en tonårig pojke som heter Ian in i handlingen. Han börjar jobba hos Arthur på helgerna. Ian bor hos sin far, inte långt från Arthur. Hans far är läkare och har egen praktik. Fadern vill förstås att sonen ska gå i hans fotspår. Men det är inte något som Ian vill. Romanen handlar mycket om olika val som man ställs för under livet och även om konflikter under resans gång. Inläsare är Hans Bergqvist och boken är 12 timmar och 5 minuter lång.
Nästa bok är Yrsa Stenius, Taxar, kärlek och sorg. Yrsa Stenius har vuxit upp inom den finlandssvenska överklassen och hon har varit journalist och redaktör på Aftonbladet. I maj förra året blev hon pressombudsman och även författare och frilansskribent. Hon har bland annat skrivit en biografi om Jussi Björling och en om Albert Speer. I den här boken berättar hon om alla sina taxar som hon haft under åren och även om en del andra hundar hon mött. Samtidigt får man veta mycket om hennes eget liv. Hundar har alltid haft en stor betydelse för henne och man får ta del av både stunder av sorg och lycka i samvaron med dem. Redan som 3-åring fick hon vara med om en mycket speciell hundupplevelse. Det var när hon och brodern fick följa med barnsköterskan Täti till dennas föräldrahem under en veckas tid. Där fanns den finska spetsen Resso som var kopplad utanför sin hundkoja. Barnen blev tillsagda att inte störa honom. Eftersom de var vana vid hundar hade de respekt för det och förstod att Resso inte var att leka med. Men hur det nu var så började Resso att hålla sig i Yrsas närhet och vaktade henne. Han drog henne i ärmen och man tyckte att hon var på väg för långt bort. Resus koja tillhörde förstås hans revir och ingen brukade störa honom när han var där. Men en dag fick Täti och hennes familj plötsligt se hur inte bara Resu utan även Yrsa försvann in i hundkojan. Men ingenting hände och allt var lugnt och stilla. Resu och Yrsa vilade tillsammans en stund och detta upprepades sen varje dag. Hon minns inte några detaljer men kan fortfarande förnimma en stämning och ett fysiskt tillstånd där hon låg hopkrupen tätt intill sin kamrat. Omgiven av doften från varm hundpäls känner hon sig trygg och lycklig. Inläsare av boken är Anna Döbling och den är 5 timmar och 52 minuter lång.
Mustafa Khan, tätt intill dagarna, berättelsen om min mor. År 2003 sommarpratade Mustafa Khan om sin mor på radio och växeln blev nerringd efteråt för det var så många som ville lovorda honom för programmet. Cirka 1 år efter detta fick modern diagnosen levercirros. Sjukdomen var långt framskriden och obotlig. I den här boken berättar Mustafa Khan om modern och hennes sjukdom. Parallellt med detta får man ta del av framförallt hennes men även faderns historia. Redan som 15-åring gifte modern sig med fadern. Hon födde 15 barn och av dem så var det 7 stycken som dog. Under en lång tid av fattigdom kämpade hon på för de levande barnens skull i en liten by i Kurdistan. Så småningom värvades fadern som arbetare till Tyskland. Senare flyttade han till Sverige för att få drägligare villkor. 6 år senare var det dags för övriga familjen att komma efter. Målet var att hela familjen skulle återvända till hemlandet så småningom. Mustafa Khan var 6 år när han kom till Sverige. I lägenheten i Skövde skötte modern om de 8 barnen samtidigt som hon städade, tvättade, lagade och lappade. Hon bakade bröd varje dag och lagade mat efter kurdisk tradition. För henne var omsorgen om de överlevande barnen det viktigaste. Mustafa Khan tror inte att hon någonsin vågat släppa ut sorgen över de döda barnen fullt ut. För då skulle hon gå under och inte orka fortsätta sin kamp för barnens bästa. Detta är en berättelse som vittnar om en stor kärlek till en mor som hela tiden offrar sig själv för sina barn. Men också om hur Mustafa Khan i alla år kände skam över att han i vissa situationer som barn skämts över modern. Han ville att hon skulle vara som alla de svenska barnens mammor. Detta erkände han för sin mor under hennes sjukdomstid. Hon förlät honom genast och sa att det här hade hon redan förstått. Han var ju bara ett barn och hon var bara ledsen för att hon gjort så att han känt sig kluven. Modern lärde sig aldrig så mycket svenska och på hennes dödsbädd var det mycket som Mustafa Khan ville säga till henne. Men han hade svårt att finna orden eftersom hans kurdiska var bristfällig. Till sist sa han i alla fall: "Mor, jag älskar dig. Du har varit ljuset i mitt liv." Eftersom modern aldrig pratade om sig själv var det mycket han ville veta om sin mor. Han fortsatte att ställa frågor om henne även efter hennes död. I den kurdiska byn som familjen kom från fick han veta att hon var en mycket givmild människa och att hon var de fattigas moder som gav också då hon inget hade att ge. Inläsare är Ove Ström och boken är 8 timmar och 24 minuter.
Nästa bok är Jens Christian Gröndals Röda händer. Författaren är född 1959 och bosatt i Köpenhamn. Tidigare har han gett ut flera romaner som även kommit ut på svenska. Bland annat Tystnad i oktober, Luca, Ett annat ljus, Indiansommar och Hjärtljud. Boken Röda händer utspelas under slutet av 70-talet. En ung man arbetar på huvudbangårdens rumsförmedling i Köpenhamn. Dit kommer en ung kvinna som ber honom förvara en nyckel till ett förvaringsskåp tills hon kommer tillbaka. När hon efter ett antal dagar kommer tillbaka ber hon att de ska mötas på ett fik, vilket de också gör. Där berättar hon att hon skulle behöva någonstans att bo ett tag och då tar han utan tvekan med henne hem till sitt hyresrum. När det förflutit några dagar och kvinnan är i färd med att duscha upptäcker mannen att kvinnans pass ligger utanför hennes väska. Han tar det och bläddrar i det. Då upptäcker han att hon har uppgett ett annat namn till honom än det som står i passet. Detta berättar han för kvinnan och nästa dag är hon försvunnen. När han kommer hem från jobbet är det bara nyckeln till förvaringsboxen som finns kvar efter henne i hans rum. I förvaringsboxen ligger en ryggsäck full med D-mark. Sen dröjer det 15 år tills mannen av en slump återser den gåtfulla kvinnan. Han har aldrig glömt henne, även om han numera är gift. Utan att själv riktigt veta hur det har gått till, skuggar han kvinnan och får reda på var hon bor. Efter ett tag tar han kontakt med henne. De träffas och då berättar hon för honom om vad som hade hänt innan de möttes första gången. Boken är en slags kärleksroman och tar till exempel upp frågor om skuld och oskuld, vilka val man gör i livet och om hur mycket som är tillfälligheter. Inläsare är Peter Öberg och boken är 3 timmar och 33 minuter lång.
Och den sista boken är skriven av Jonas Karlsson och heter Det andra målet. Skådespelaren Jonas Karlsson har varit med i åtskilliga teateruppsättningar och filmer. Och med den här novellsamlingen debuterar han som författare. Kontaktlöshet kan i alla fall delvis sägas vara tema för samlingen. De flesta personerna i boken är ensamma och allt utspelas i Stockholm. Men ämnet till trots så tycker jag att det även finns humor med i bilden. Fast det är ju förstås väldigt individuellt vad man tycker är roligt. Man skrattar kanske inte högt men man får en sådär lite mysig, rolig känsla när man läser en del av texterna. När man läst en stund upptäcker man att novellerna knyts samman. Det kan till exempel vara en person eller en plats som återkommer. Någon går för att äta lunch tillsammans med en person på restaurang Gondolen. Men personen kommer inte. Restaurangen dyker sedan upp i flera berättelser. Novellen Brevet handlar om en man som råkar se ett kuvert med sitt eget namn på i vindrutan till en för honom okänd bil och vad som då sker. I novellen Vecka 42, som kommer längre fram i boken, ges en förklaring till händelsen. Jonas Karlsson har sagt att det egentligen var meningen att det här skulle bli en pjäs. Men karaktärerna blev så många och började leva sina egna liv så det fick bli en bok istället. Inläsare är Margareta Albinsdotter och boken är 5 timmar och 16 minuter lång.
Och de böcker som Eva-Charlotte Warnefors tipsade om var alltså Andra sidan bron av Mary Lawson, Taxar, kärlek och sorg av Yrsa Stenius, Tätt in till dagarna, berättelsen om min mor av Mustafa Khan, Röda händer av Jens Christian Gröndahl och Det andra målet av Jonas Karlsson. Alla finns naturligtvis i Daisy-format. Stenius, Kahns och Karlssons böcker är nedladdningsbara och på punkt kan man låna Mustafa Khan och snart. Boken är under produktion ännu, också Yrsa Stenius. Och som vanligt kan man alltid vända sig till närmsta bibliotek. Däremot så kan vi på Skånes taltidning inte förmedla några talbokslån.